Jag fick ju höra att det här kommer gå över, att det är ingen fara. Och sen tänkte jag också att 9 månader är inte så lång tid att vara gravid. Så att det här, det kanske inte är så jättemycket fokus jag måste lägga på det.
Har du en kropp som inte svarar normalt på de här påfrestningarna som graviditeten är? Det visar ju på att din kropp har en skörhet och därför så måste du ge din kropp bättre förutsättningar.
Att gå i väntans tider, underbart för många, en tuff utmaning för andra. Inte minst för dig som utvecklar graviditetsdiabetes. Att plötsligt vara tvungen att byta matvanor, planera vad och hur mycket du ska äta och undvika godsaker som du tidigare kanske unnat dig lite extra av just för att du är gravid är oftare lättare sagt än gjort. Men att du lyckas är viktigt. Graviditetsdiabetesen sätter både din och bebisens hälsa på spel. Både under din graviditet och många år framöver. Vad kan du göra för att minimera riskerna? Välkommen till Diabeteslabbet med mig, Johanna Paus Darlington. Det här är en podd från Svenska Diabetesförbundet som försöker förstå diabetes med hjälp av specialister på sjukdomen och av forskningen. Idag får 7 av 100 gravida kvinnor diagnosen graviditetsdiabetes. Varför får man sjukdomen och vad innebär den för den som drabbas både under och efter graviditet? Och hur noga är det egentligen att man tar sjukdomen på allvar? Den går ju ändå över, eller? Och vad kan man konkret göra om man nu har fått diagnosen? Det ska vi prata om idag och till min hjälp har jag Alexandra Goldberg. Hej Alexandra.
Hej.
Vi sitter här hemma hos dig i Älvsjö utanför Stockholm. Och du är barnmorska på Huddinge Karolinska sjukhuset i Stockholm med extra fokus på diabetes hos mamman, främst diabetes typ 1. Men du har också stor kunskap om graviditetsdiabetes. Och sen är du doktorand också och har infört att mammor med diabetes kan bröstmjölkstimulera redan under graviditeten för att kunna ge sin råmjölk istället för bröstmjölksersättning direkt efter födseln.
Det stämmer bra. Mm.
Vi ska prata mer om din forskning lite senare, men först så ska vi få lära oss vad graviditetsdiabetes egentligen är för någonting. Graviditetsdiabetes, hur funkar det? När vi äter kickar hormonet insulin igång sitt arbete med att sänka blodsockerhalten i blodet. Under graviditeten, särskilt under andra och tredje trimestern, utsöndras andra hormoner i moderkakan som gör att mamma blir mindre känslig för insulin. Därför måste hennes bukspottkörtel öka sin insulinproduktion för att kompensera, något den inte alltid klarar. Det är då graviditetsdiabetesen utvecklas. Behovet av mer insulin ökar markant efter ungefär halva graviditeten. Och det är i regel under andra eller tredje trimestern som graviditetsdiabetesen upptäcks. En annan betydande orsak är mammans vikt. Hög vikt gör kroppen mindre känslig för insulin. Men även om hög vikt är en vanlig orsak är samtidigt många som utvecklar sjukdomen normalviktiga. Vid en diagnos är det viktigt att försöka hålla blodsockret i schack genom att i första hand dra ner på socker och andra snabba kolhydrater, äta oftare men mindre portioner och genom att motionera mera. En halvtimmes promenad om dagen har till exempel visat sig ge en blodsockersänkande effekt som håller i sig i hela 10-16 timmar. Alexandra, det är ju säkert en och annan med typ 1-diabetes som lyssnar på det här också. Och även om det såklart finns många likheter mellan att ha graviditetsdiabetes och att vara gravid med typ 1, så är det ju ändå helt olika sjukdomar med liksom olika spelregler och förutsättningar, eller hur?
Ja, men precis. Man kan ju säga både och. Riskerna och förutsättningarna under graviditeten, det beror ju oftast på blodsockret, höga blodsocker. Och där blir ju grundförutsättningarna de samma oavsett om du får din diabetes under graviditeten eller har den sen innan. Men sen är det ju också en stor skillnad att de med typ 1-diabetes har ju ingen egen insulinproduktion. Och utöver det så kan man också, när man har typ 1-diabetes, ha en kärlpåverkan i kroppen när man går in i graviditeten. Så att det skiljer sig åt, och graviditetsdiabetes kan påverkas väldigt mycket av hälsovanor och de förutsättningar du har med mat och motion och vikt och så.
Och ett litet tips här. Efter sommaren så vet jag att tidningen Allt om diabetes, som också ges ut av Svenska Diabetesförbundet, ska ha ett temanummer om att vara gravid med diabetes som man redan har, alltså typ 1 eller typ 2. Spana efter det om du vill veta mer om det. Okej, tillbaka till den vanligaste formen av graviditetsdiabetes då. Vilka är riskerna med sjukdomen för mamman och för barnet?
Ja, vi kanske ska börja med mamman då. Och för mammans del så är det ju en ökad risk för havandeskapsförgiftning och att få högt blodtryck under graviditeten. Att man behöver sätta igång förlossningen och kejsarsnitt, det påverkar ju även mamman, inte bara barnet. Men också framförallt är det en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes i framtiden, och det är viktigt att ta den risken på allvar.
Mm, för den kan man påverka.
Den kan man påverka, precis.
Mm. Mm. Diabetes typ 2 efter graviditetsdiabetes. Hur stor är risken? Att du får graviditetsdiabetes avslöjar att din kropp har en sårbarhet att utveckla högt blodsocker och innebär en 7-10 gånger högre risk att få typ 2-diabetes någon gång senare i livet. Det betyder att mer än hälften, 50-70%, av de som haft graviditetsdiabetes får diabetes typ 2 senare. En av 5 får typ 2 redan inom 5 år. Vem som får diagnosen graviditetsdiabetes skiljer sig åt mellan regionerna idag. Varje region har just nu, våren 2024, sin egen blodsockergräns för vem som får diagnosen graviditetsdiabetes eller ej. Men vad beror det på att man har så olika värden, att man sätter så olika gränser för när man har graviditetsdiabetes eller inte?
Olika regioner har av olika anledningar valt olika sätt att hantera den här diagnosen. Det kommer ju nationella rekommendationer, och där vi liksom kanske får se om vi då får en enhetlighet i det här. Så det vore ju toppen.
Ja.
Alltså, det man kan tänka är att om ett stigande blodsocker under graviditeten, de här påfrestningarna som en graviditet, det ska en frisk kropp klara av att hantera. Så har du en kropp där som inte svarar normalt på de här påfrestningarna som graviditeten är, det visar ju på att din kropp har en skörhet för att inte klara av påfrestningar. Och det handlar ju om till exempel en övervikt eller inaktivitet. Eller andra saker som skulle kunna göra att du behöver mer insulinproduktion. Din kropp är inte lika bra på att svara på det, och därför så måste du ge din kropp bättre förutsättningar så att den inte får de här påfrestningarna helt enkelt.
Och barnet då? Vad finns det för risker för barnet med graviditetsdiabetes?
Och där, det vi oroar oss främst för där, det är ju att barnen ska bygga på sig och bli stora. Därför att om mamman har högt blodsocker under graviditeten, då går det här sockret över till barnet. Och barnet ökar sin egen insulinproduktion. Och den här processen är ju metabolism då. Det betyder att barnet bygger på sig och blir större. Men det innebär också att barnet kräver mer syre, för processen i sig är syrekrävande. Så det leder till att barnen dels kan bli stora, som i sig kan utgöra hinder under födseln. Och det är ju så att även det här ökade insulin, om barnet har ökat på sin insulinproduktion, då kan det kvarstå i framförallt upp till 12 timmar efteråt. Och det gör att barnen ibland kan ha en risk för att få lågt blodsocker de första 12 timmarna.
Om vi stannar lite vid det här med att man kanske måste sätta igång förlossningen lite tidigare då, vilka är liksom riskerna och det negativa med det?
En spontan start är ju alltid det bästa för mamma och barn. Det är ju därför att bland annat så är ju alla hormoner på topp för att man ska få bästa möjliga förutsättningar att föda sitt barn och amma sitt barn. Men ibland så är det ju så att
det är större risk att barnet är kvar i magen, och då gör man rekommendationen att det ändå är det bästa för mamma och barn att sätta igång födseln. Och där är det ju, det är många faktorer som spelar in när man ger den rekommendationen, och det är ändå någonting man har bollat mellan risker och fördelar.
Mm, precis, och nu när du pratar om att det är ökade risker, så är det ju just ökade risker. Det är ju inte något som är säkert kommer hända, liksom.
Precis, och det är viktigt att komma ihåg att det är liksom, allt det här handlar ju om att man tittar på en stor grupp människor. Och det är ju precis som vid rökning, att det är ju en öka. Om fler människor röker så är det fler som kommer få lungcancer. Men det betyder inte att just den som röker får det. Och det kan fortfarande vara så att någon som inte röker får lungcancer. Så att det är på samma sätt här, det är en riskökning. Och...
ja, som man från vårdens sida försöker undvika helt enkelt.
Precis.
Med de medel man har.
Mm.
Okej, vet man någonting om hur graviditetsdiabetesen påverkar barnets framtida hälsa?
Ja, alltså det man har sett är att det kan också återigen då öka risken för övervikt och fetma som barn och vuxen, och öka risk för hjärt- och kärlsjukdomar för barnet. Sen kan det finnas en samsjuklighet i form av att de som har GDM, som alltså, vi brukar kalla graviditetsdiabetes för,
precis.
De är ju i större utsträckning överviktiga, och det i sig överför ju också de här riskerna till barnet.
Ja, och har också kanske genetiken som ger större risk att utveckla till exempel typ 2-diabetes och så.
Precis,
ja.
Exakt.
Okej, men hur upptäcker man graviditetsdiabetes då? För det ger inte alltid några symptom, eller för det mesta inga symptom, eller hur?
Nej, men precis. Till skillnad från till exempel då typ 1-diabetes som vi pratade om innan. Utan det handlar ju om att det här är ju någonting man screenar för på mödravården. Du får ju ta slumpmässiga blodsocker på dina vanliga mödravårdskontroller. Det är ju därför vi har mödravårdskontroller för alla kvinnor, bland annat för att fånga upp sånt här.
Mm. Och alla får ta blodsocker? Mm.
Ja, alla tar blodsocker, och sen så är det så att olika regioner selekterar ut på olika sätt, och så en viss grupp kvinnor får göra glukosbelastning också. Och vilken grupp kvinnor som får göra det skiljer sig åt då mellan regionerna just nu.
Det fick jag göra när jag var gravid.
Ja.
Usch, vad äckligt. Blä, vilken sockerlösning.
Och det vet du varför du fick?
För jag hade ett ganska stort barn i magen.
Ja, och det är ju liksom en sån faktor.
Mm.
Och sen, jag vet ju, min syster fick ju, jag lever ju själv med typ 1-diabetes, och så min syster fick ju göra det när hon var gravid, därför att har du en släkting då med diabetes. Sen är det också riskfaktorer som ökar risken för att utveckla GDM, såsom att du har då ett BMI på över 35 eller tidigare fött ett stort barn, och så. Eller om barnet verkar växa på sig väldigt snabbt. Det är ju liksom indikatorer för att det kanske är för mycket socker till barnet.
Mm.
Mm. Så.
Hittar man alla med graviditetsdiabetes då på det här sättet, eller kan det finnas ett mörkertal?
Ja, alltså det beror ju på hur man ser på det. De regioner som har ett väldigt lågt antal har ju kanske inte det för att de har färre kvinnor med GDM, utan det handlar ju om att man helt enkelt inte har fångat upp de som man fångar upp i andra regioner.
Om man då är orolig, man kanske har släktingar som har haft graviditetsdiabetes eller som har typ 2 och vill, eller har andra själva orolig så, och får man göra en glukosbelastning då om man ber om det?
Jag tänker att man alltid ska ta upp sin oro med sin barnmorska på mödravården, och tillsammans så kan man säkert landa i det som man själv vill och det man behöver för att må bra i sin graviditet.
Okej, vi har ju varit inne på det lite grann tidigare, men vilka är det som har störst risk att drabbas?
Bland annat är det ju det här med högt BMI, och det handlar ju om att det blir en påfrestning för kroppens insulinproduktion. Så att där, ju högre BMI desto större är ju risken. Sen så är det ju så, det är också en genetisk faktor i det här, och den kan du inte påverka. Där vissa ursprung har större risker än andra. Sen så är det så, ju högre du är, högre ålder verkar vara en faktor. Och sen så också då om du har fött ett barn som är över 4,5 kilo, men Där är ju frågan, vad är hönan, vad är ägget? Det kanske var så att du hade det redan under den graviditeten.
Mm, att man missade det då.
Ja, men precis. Mm. Och sen så också fysisk inaktivitet. Det är ju, forskningen visar ju att träning redan i tidig graviditet har en positiv påverkan på att minska risken för GDM. Både styrketräning och konditionsträning. Så där kan du ju verkligen, många är ju kanske oroliga att träna när man precis har blivit gravid. Man är orolig för missfall och så. Viktigt att veta om att det är väldigt bra att fortsätta träna och kanske till och med påbörja träning. Så där kan du påverka fast du redan är gravid.
Många är ju också väldigt, väldigt illamående och väldigt, väldigt trötta i början av graviditeten.
Men kanske att det är träning faktiskt kan hjälpa då lite.
Mm. Ja, vi skickar med det. Vi ska prata om just det här med vikt och livsstilsvanor och hur man kan få till det under graviditeten. Det pågår nämligen forskning på det. Men nu ska vi få träffa en kvinna som vet precis hur det är att ha graviditetsdiabetes. Nadja Skoiloifianakis fick diagnosen när hon 23 år gammal väntade sitt första barn. Idag har hon 3 barn till och ett helt annat förhållningssätt till både maten, motionen och livet.
Det uppdagades för att de ville bara ta rutinprover i stort sett. I form av glukosbelastning för att jag låg lite över BMI. Så att det var så det upptäcktes. Det enda jag visste var att min farmor hade diabetes och att det kanske inte var så jättebra att ha det. Men mer än så var jag inte så insatt.
Var det någon som berättade för dig då om riskerna med graviditetsdiabetes?
Nej. Nu när jag ser tillbaka på det så fick jag faktiskt inte så jättemycket information om det, mer än att ja, men kanske ska tänka på vad du äter, lite mindre socker och så, rör på dig, ta en extra promenad. Jag fick ju höra att det här kommer gå över, att det är ingen fara. Och sen tänkte jag också att 9 månader är inte så lång tid att vara gravid, så att det kanske inte är så jättemycket fokus jag måste lägga på det. Det var så jag tänkte. Men visst, det låg ju där i bakhuvudet att jag har den här diagnosen nu. Men jag tänkte aldrig på vilka risker det innebar. För som sagt, jag fick ju inte så mycket information. Kom Athena, får du se. Kom.
Vad hände sen då när din son var född?
Ja, han föddes ju där november 2012. Och sen mycket riktigt så gick ju den över diabetesen. De tog nya prover och jag hade ingen diabetes kvar. Sen så fick jag tyvärr en förlossningsdepression när han blev 3 månader. Och det innebar ju antidepressiva mediciner och ökad aptit med dem. Så jag gick upp jättemycket i vikt. Och då återigen vid rutinkontroller så uppdagades det högt blodsocker. Så då hade det ju kommit tillbaka som en typ 2.
Hur lång tid handlade det här om?
Han är född november 2012. När han var 3 månader så fick jag min depression. Och sen kanske några månader efter det så upptäckte de diabetesen. Och återigen så var det ingen som hade informerat mig om att risken kan vara större där också. Att utveckla en typ 2-diabetes efter en graviditetsdiabetes.
Och vad hände med dig då när du fick typ 2-diagnosen?
Alltså, då var jag så deprimerad. Så att där och då så kände jag bara så här, ja men du kan ju lika gärna kasta någonting mer på mig. Alltså, det hade bara runnit av liksom. Det var inte så att jag tänkte att oj herregud, jag måste ta tag i mitt liv och det är nu. Utan det tog ett bra tag innan jag verkligen liksom förstod vad det innebär att ha diabetes. Vad det gör med kroppen och risker och så vidare.
Vi ska komma tillbaka till Nadja i Borlänge om en liten stund. Men först skulle jag vilja fråga dig, Alexandra. Så Nadja säger ju här att hon inte fick så mycket information om riskerna med graviditetsdiabetes efter sin diagnos. Hon fick mest höra att hon skulle röra på sig och försöka äta nyttigt. Är det här någonting som mödravården generellt behöver bli bättre på, tror du? Att informera om vilka risker som sjukdomen kan innebära på sikt?
Jag tänker att det var ju några år sedan nu för Nadja och jag tycker ändå att vi har sett en positiv utveckling i vården, just att vi har tagit det här på mycket mer allvar och att vi jobbar mycket mer för att hjälpa kvinnor att förstå vikten av vad det här innebär, den här diagnosen. Det som är som man ska få, det är ju att har man varit medicinerad för sin GDM under graviditeten, då ska man få en uppföljning på vårdcentralen efter 3 månader. Dels vill man ju också fortsätta se att det inte blir en uppseglande typ 2-diabetes. Men framför allt för att prata just om livsstilsförändringar och vad man själv kan påverka för att slippa risken att utveckla typ 2-diabetes i framtiden. Och även slippa en GDM om en kommande graviditet som man kanske planerar i framtiden. Och där kan jag, vad jag förstått, så kan det ibland glappa lite med speciellt de kvinnor som får, för att har man en kostbehandlad GDM, då är den här uppföljningen efter 1 år. Och då kan det vara så att man faller mellan stolarna eller kanske bortprioriterar det därför att man har en 1-åring hemma och fullt upp med det. Det var inte så allvarligt att ställa om kosten under graviditeten, så att man kanske har svårt att förstå allvaret i att behöva göra någonting åt det här och att gå på sin kontroll för att få den här hjälpen och råden. För att även fast den var kostbehandlad, så finns ju risken där att utveckla en typ 2-diabetes i framtiden och också en GDM då i kommande graviditet.
Mm, precis, det är ju lätt att man hamnar lite i en graviditetsbubbla, tänker jag också. Att det som händer i graviditeten, det är passerat, nu är vi helt inne i pågår nu.
Liksom. Precis, barnens utvecklingsfaser som man är i då.
Ja, gud ja. Och då är man mitt i massor med tand, sprickning och sånt där, vad heter det? Men skulle du säga att det här med att det är större risk att få diabetes typ 2, att det är någonting som mammor med graviditetsdiabetes generellt har koll på, att man vet om det? Sådär? Eller är det liksom...
Jag vet faktiskt inte hur det ser ut, hur väl... Det hade ju varit intressant att titta på. Mm. Det är möjligt att någon har studerat det, hur väl kvinnor känner till att de har den här ökade risken så, för typ 2-diabetes. Och sen är det också hur väl man tar emot information och så under graviditeten.
Mm.
Det kan vara svårt att nå fram med information ibland.
Samtidigt så står den här ökade risken för typ 2-diabetes efter att man haft graviditetsdiabetes, den står ju i väldigt stark relation till hur man lyckas hantera det här med mat och motion och liksom förbättra, alltså göra sina livsstilsval som är nyttigare och bättre. Så, eller?
Ja, men precis, att risken att utveckla typ 2-diabetes oavsett om du haft en GDM eller inte, är ju, det finns ju några saker du kan påverka. Det finns ju saker du inte kan påverka som ärftliga faktorer, men de saker du kan påverka själv, det är ju just kost, motion, vikt och även amning. Så där har du ju verktyg att jobba med.
Bra verktyg, eller
hur? Ja, men precis. Och det är ju görbara verktyg för många. Så att fokusera på att satsa på dem. Och sen så finns det ju alltid andra faktorer som kan påverka i slutändan. Men det här är det du kan göra för att ha makt över din kropp och ditt liv.
Men jag tänker också att det är ganska brått om att genomföra de här förändringarna. Att man har ju faktiskt, alltså en graviditet har ju liksom ett slutdatum. Man har ju bara veckor till max några månader på sig att göra det här. Det måste ju också vara en faktor som kan försvåra lite kanske, eller förenkla kanske också. Jag vet inte.
Ja, å ena sidan så vet vi att om det är någon gång man är benägen att göra livsstilsförändringar, så är det just under en graviditet. Så att ta den chansen att det är här och nu som gäller och inte på måndag. Och sen också ta hjälp av vården, ta hjälp av en dietist. Och sen också viktigt att man tänker på att inte ta den enkla vägen ut. Många kanske till exempel väljer att utesluta kolhydrater för att det är ett enkelt sätt att inte påverka blodsockret. Men har man en diabetes under graviditeten, så behöver man äta kolhydrater. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men däremot att man portionerar ut kolhydraterna och att man försöker använda sig av långsamma kolhydrater och bra fördelning av i kostcirkeln. Så.
Mm. Både mamma och barnet behöver ju hela kostcirkeln.
Ja, precis. Så att det enkla vägen ut är oftast inte den enkla vägen ut, utan ta hjälp av en dietist.
Att göra den här förändringen kan ju vara lättare sagt än gjort. För att det ska bli lättare håller forskaren Marie Löv på att ta fram en app. Marie är professor i nutrition vid institutionen för biovetenskaper och näringslära vid Karolinska institutet, och projektet stöttas av Diabetesfonden. Jag ringde upp henne.
Ja, men bakgrunden är ju att graviditetsdiabetes är ju en diagnos som ökar idag, och det finns lite flera anledningar till det. Det ena är att kvinnor idag får i regel barn lite senare än tidigare, och vi har också en ökning av obesitas. Men vi har också då förändrade riktlinjer för när man får sin diagnos. Så det är lite fler kvinnor som faller ut idag än vad det var tidigare för diagnosen graviditetsdiabetes. Så det finns fler kvinnor idag som passerar mödrahälsovården med graviditetsdiabetes. Och då finns det också ett större antal kvinnor som behöver ha stöd under sin graviditet med den här diagnosen. Man kan säga så här, det är en digital plattform med två ingångar kan man säga. Dels för patienten, och patienten eller kvinnor med graviditetsdiabetes, de kan gå in i plattformen, och för dem så ser det ut som en app, precis som en vanlig app. Sen så kan också då hälso- och sjukvårdspersonalen gå in i en annan ingång i plattformen där de kan monitorera sina patienter. Men anledningen till att det är just en app är ju för att det är ju då lättillgängligt för kvinnor med graviditetsdiabetes. Man kan få väldigt mycket information, man kan ta del av den var man är, så att man behöver inte komma på gruppträffar eller så i hälso- och sjukvård, utan man kan verkligen ta del av det här innehållet och det här beteendeförändringsprogrammet som man får hemma och i den takt man själv vill, och de delar som man också själv tycker passar en själv bäst. Man kan säga att det är ett beteendeförändringsprogram som rullar igång med lite olika delar. Och en del är då att man får en hel del information om sin diagnos. Vad är graviditetsdiabetes? Hur påverkar det mig just nu? Och vad behöver jag göra då för att hantera den här diagnosen? Och det handlar förstås mycket om att försöka jobba med sina matvanor och sin fysiska aktivitet. Men också då att börja ta blodsocker varje dag då, som man inte har gjort innan. Det gör man 4 gånger per dag. Sticker sig själv i fingret, så laddas det upp då automatiskt via Bluetooth. Så det går direkt, går direkt till vården. Så i samband med att man tar sitt prov så går det också till vården. Och så får man också själv direkt feedback. Så då kan man se om man ligger liksom inom gränsvärdet eller om man ligger över, och så med hjälp av färgkoder då, så får man liksom, då blir det grönt om värdet var bra så att säga, eller rött om det var för högt och så. Så man får dels som kvinna själv en omedelbar återkoppling på just det här värdet, men det skickas också in till vården och presenteras också då för behandlande läkare eller dietist eller barnmorska, som också då kan monitorera och se hur det går för mig som patient. Vi försöker lösa olika delar i det här. Det ena är, om vi tittar på patientperspektivet, så vill vi ge liksom kvinnor med graviditetsdiabetes mycket information, lättillgänglig information, och också information som kompletterar de ganska korta besöken i vården. För digitalt så kan vi ju verkligen ge så mycket mer. Vi kan ge mycket mer, både mängd information men också annorlunda information och mycket bilder. Jag har till exempel bilder på olika tallrikar och hur man kan förändra sin mat när man har fått graviditetsdiabetes. Så att vi kan ge patienterna så mycket mer information och stöd än vad man kan göra annars. Sen försöker vi också hjälpa liksom vårdsidan med att de ska ha lättare kunna monitorera sina patienter. Så vi har också byggt in olika algoritmer då, där patienterna sorteras på ett enkelt sätt, så att man också kan ge mera stöd till de som behöver mer, och kanske lite mindre till de som det går bra för och de klarar sig liksom bra på egen hand. Så att det är olika delar, det är både att hjälpa patienterna men att hjälpa vården. Sen så brinner jag ju själv också väldigt, väldigt mycket för en jämlik vård och en jämlik hälsa. Så vårt verktyg finns ju också på flera språk då, både svenska, engelska, somaliska och arabiska, för att det ska vara tillgängligt och för att man också ska kunna få ta del av det oavsett vilket språk, modersmål. Nej, men vi ligger bra till. Nu har vi kommit in i den här roliga fasen. Så nu har vi inkluderat mer än 150 patienter och vi ska ha uppåt en 400. Så att nu är det uppe och rullar och det går jättebra. Och både personal och patienter vittnar om att de tycker att det här är ett jättebra verktyg. Och vill jättegärna också kunna få tillgång till det sen. Då. Så att det här är en rolig fas. Så nu har vi satt upp det här. Nu rullar forskningsstudien, så nu är det bara att fortsätta att den ska rulla på. Och sen kommer nästa spännande fas då, att sätta sig med alla resultat och bearbeta dem och publicera. Och förhoppningsvis är nästa steg då. Jag hoppas förstås att alla kvinnor, men nu säger jag, alla kvinnor i Sverige som får den här diagnosen får tillgång till det här verktyget om allt det här går bra med studien och så. Så att vi får fina resultat. För jag tror verkligen att det här kan ge kvinnorna så mycket mer. Och jag menar, vi lever ju i en digital värld idag också, så det passar ju bra.
Alexandra, vad tror du om det här projektet?
Jag tycker det låter fantastiskt. Jättespännande.
Mm. Just det här, jag tänker just det här att man lägger in sitt blodsocker och har liksom, ja men det finns ju jättemånga appar som där man kan lägga in vad man äter och för att få en bättre livsstil generellt, men där oftast finns det ju ingen riktig person som håller koll på vad man faktiskt stoppar in för världen i den här appen.
Nej. Alltså det här gör man ju med mödravården annars. Att man skriver ner sitt blodsocker och förmedlar det till liksom specialistmödravården till exempel. Mm. Så den funktionen finns ju idag, men kanske inte så här direkt kontakt som det verkar vara i den här appen. Utan då är det ju regelbundna besök, men inte liksom direkt respons.
Precis, och det här hela tiden. Okej, när man sen har tagit sig igenom graviditeten och förlossningen med GDM, graviditetsdiabetes, hur brukar barnet må då? Alltså förutsatt att allting har gått bra med förlossningen och så.
De allra flesta barn mår bra. Och det ska vi komma ihåg, vi är en fantastisk svensk förlossningsvård ändå och neonatal vård. Så att man kan ändå känna sig säker när man föder barn i Sverige.
Men det finns en liten risk att barnet har lågt blodsocker. Precis. Ändå, det har du ju tagit upp, eller hur?
Ja, exakt. Och det är ju därför det här när... Om barnet har ökat sin insulinproduktion under graviditeten så kan det kvarstå den här ökade insulinproduktionen framförallt 12 timmar efteråt. Och det är därför man bland annat kontrollerar barnets blodsocker efter. Och sen så är det ju så att man idag i Sverige rekommenderar att barnet ska få tillmatas utöver amning. Det här är ingenting man gör i en del länder internationellt, så väljer man att det räcker med amning. Men i Sverige så har man gjort det valet. Och det man vet då i forskning är bland annat att om mamman har en kostbehandlad graviditetsdiabetes, då är det faktiskt ökad risk för låga blodsocker hos barnet om den ammas och får formula jämfört med om den bara ammas.
Mm. Alltså modersmål.
Precis. Modersmjölksersättning. Inom branschen säger vi formula. Och det vi tittar på nu, det är om det är samma sak för de med medicinskt behandlad diabetes, både GDM men även typ 1 och typ 2.
Precis, det är det din forskning handlar om.
Ja, en av mina studier tittar vi på det här. Därför att, och det är också därför som jag införde det här med att kvinnor kan bröstmjölkstimulera under graviditeten, och det har man ju gjort i väldigt många år i väldigt många andra länder. Och det man gör är att man då för hand stimulerar brösten och får ut råmjölk, ungefär 5 ml i medel att få ut. Och den här råmjölken sparar man då och fryser in och tar med sig till förlossningen, så kan man tillmata sitt barn med den istället för beformula. Men framför allt så har man ju både övat upp tekniken och man har ju då också, känner ju då också mer tilltro till sin amning och till sin mjölkproduktion. Och man vet ju också då att man efteråt kan få ut, så att efter att barnet har ammat så kan man ju stimulera och få färsk råmjölk som är det bästa att ge till sitt barn. Och då kan man ge det istället för formula.
Okej, men då man får alltså inte använda en bröstmjölkspump då, utan man ska göra det för hand hemma?
Ja, därför att det är så små mängder så att den fastnar bara i tratten. än så. Så det är bättre att samla upp för hand.
Och det här gör man från vecka?
Vecka 36 plus 0. Och det är alla former av diabetes kan du göra det här. Och det handlar ju om, man vet bland annat att om man stimulerar under graviditeten så är det större chans att du helammar efteråt. Så att du kan liksom, är du orolig för, du har inte nått ditt amningsmål förra gången, då kan du ge dig själv nya förutsättningar den här gången genom att samla mjölk, genom att lära dig hur man stimulerar brösten och också kanske samla upp. Ungefär 85% får ut råmjölk. Så alla får ju inte ut, men det säger ingenting om din kommande mjölkproduktion eller amning. Så att, det är precis som efteråt, en del släpper inte till pump och så. Vissa fungerar. Vi är olika helt enkelt. Men barnet får alltid ut.
Och amningen är ju också bra då ur en ren, ja, men så här, graviditetsdiabetes, ja, och det är risken precis för typ 2, så där, för att
exakt
det hjälper,
vi
till med vikten.
Vi vet ju att amning skyddar, eller att amning är associerat med mindre risk att utveckla typ 2-diabetes för både mamma och barn. Och man har också sett, även om den forskningen inte är lika stark, att det är, har en skyddande effekt mot att utveckla typ 1-diabetes. Vi vet att amning gynnar viktnedgång, som är också mer förekommande när man har GDM. Och utöver det så har ju amning väldigt många andra hälsofördelar för både mamma och barn. Och sen så är det ju också viktiga faktorer för att få amningen att fungera är ju det här att vara oavbruten hud mot hud med sitt barn efter födseln de första timmarna. Och att liksom försöka amma inom första timmen är ju, amningen säger väldigt skyddande mot att barnet ska utveckla ett lågt blodsocker. Så att alla faktorer man kan göra för att gynna det är bra, och det gör också att det är större chans att amningen fungerar sen. Men ja, sen är det ju tyvärr så att ibland så går inte amningen.
Nej, jag tänkte på det. För alla de liksom stackare som sitter och lyssnar på det här och känner att, men tänk om inte min amning kommer igång, eller att den inte gjorde det förra gången. Herregud.
Och där tänker jag två saker. Det ena tänker jag då att nu är du gravid, så nu har du chansen att förbereda din amning och börja om och göra om och lära dig vilka faktorer som gynnar amningen. Men nummer två, om det blir så igen eller om det blir så för första gången, så är det så att amning har ingenting med att vara kvinna eller mamma att göra. Vi gör så gott vi kan. Vi gör alla vårt bästa. Det är ett hårt jobb att vara mamma. Och alla vet att du vill ditt bästa för ditt barn.
Och vi har väldigt olika förutsättningar.
Ja, precis.
Men är det så att själva graviditetsdiabetesen i sig kan göra det svårare att få igång amningen?
Ja, och det är också en grej. Att du kan ha, vi vet att kvinnor som har diabetes ammar i lägre utsträckning, och att det finns lite mer, du har lite sämre förutsättningar. Och därför är det ju så viktigt att förbereda sin amning när man har diabetes under graviditeten.
Och om vi ser till mamman då, där går ofta blodsockervärdena ner till det normala efter förlossningen. Eller är det inte så?
Ja, men precis. Exakt. För att det som orsakar det här, det är ju egentligen själva moderkakan som liksom, med dess hormonpåverkan och så. Och när man har fött barn så är ju moderkakan ute, och då har man sin gamla kropp tillbaka. Och har man då kvarstående höga blodsockervärden, då är det ju inte en graviditetsdiabetes orsakad av moderkakan. Utan då har det ju handlat om en kanske typ 1 eller typ 2 diabetes som har visat sig. Så att precis, efteråt så ska du ju må bra, men man kontrollerar ju blodsockret på mamman på grund av det. Så från barnet är ett dygn gammal och framåt så ska du ju kontrollera ditt blodsocker under ett dygn, just för att hitta de här bakom, de här som faktiskt hade en annan diabetes egentligen. Och då behöver man ju vänta något dygn innan man börjar kontrollera blodsockret.
Vi ska ta oss tillbaka till Borlänge för att höra hur det gick för Nadja efter att hon fick sin typ 2-diagnos. Bara 23 år gammal och med en liten bebis.
När jag började må bättre i mig själv, det resulterade också i att jag tog hand om mig själv mer och brydde mig om sjukdomen mer. Jag anammade den, jag liksom accepterade att nu har jag det här och nu måste jag se till att vända det här, för jag har ju ändå min son som behöver sin mamma. Det var en läkare som faktiskt gav mig en ganska rejäl käftsmäll. Och då sa de så här att om inte du börjar ändra dina vanor nu och tänka på hur du lever och så, så kommer du vara död inom 10 år.
Hur kändes det när du fick höra det?
Ja, det var tufft. Där och då vägde jag 135 kilo. Så jag hade ju gått upp fasansfullt mycket. Och bara åt och åt och åt. För att det var ju, jag tyckte så synd om mig själv för att jag mådde så dåligt. Och dövade den här ångesten med mat.
Och då när du fick höra det här, att om du inte bryter det här mönstret nu så kommer du inte bli gammal. Vad hände då?
Ja, men det var ju en ångest som slog till. Och då var jag liksom lite så här, tillsammans med det som jag hade läst och vad läkaren sa till mig, då fattade jag ju liksom att det här går inte. Okej, det är orättvist att jag har fått den här diagnosen. Vem vill ha den när man blir 23? Det är ju ingen som vill det. Eller när man är gravid heller. Man vill ju bara allting ska vara frid och fröjd. Men acceptans och att tänka till liksom att, som sagt, min son behövde mig. Jag behöver må bra också för att orka finnas för honom. Och ja, det är alltså många faktorer i en egentligen.
Säger han? Så jag vet inte, det där var havet. Havet. Gör det.
Det jag gjorde var att jag började röra på mig mer, framför allt. Jag började ta mer promenader, så jag gick istället för att ta kollektivtrafiken till exempel. Och börja äta lite nyttigare. Börja kolla på innehållsförteckning, hur mycket kolhydrater finns det här och hur mycket socker är det här. Ja, men lite sånt.
Var det svårt? Det är ju, jag menar, det vet vi att det kan ju vara bland det svåraste som finns att bryta mönster. Och inte minst när det handlar om mat och ångest och så.
Ja, det har inte varit lätt. Det är inte lätt än idag vissa perioder. Men det är livet. Det är fullt av prövningar.
Och du lyckades ju gå ner och bryta de här mönstren. Mm. Och nu har du varit gravid 3 gånger till.
Ja.
Hur har de graviditeterna gått?
De har gått jättebra. Med mer kunskap i ryggsäcken och lite mer information från vården de gångerna så har det ju faktiskt gått hur bra som helst. Även om man har varit lite nojig såklart när man har vetat mer om riskerna som kan komma med diabetes och graviditet.
Hur har livet förändrats skulle du säga sedan din första graviditet med tanke på ja, men ditt förhållningssätt till mat och motion och allt sånt?
Ja, alltså det har ju förändrats på så många sätt. Jag mår ju mycket, mycket bättre och jag har de 3 senaste graviditeterna också har jag mått mycket bättre än vad jag gjorde den första. Alltså idag tänker jag ju såklart mer på, jag har ju mina gränser, men idag så har jag helt andra sockervärden också. Och jag har ju gått ner så pass mycket i vikt att min diabetes har typ stabiliserat sig. Eller vad man ska, alltså jag är inte frisk, jag kommer aldrig bli frisk från min diabetes. Jag äter fortfarande medicin. Men det har blivit 1000 gånger bättre. Så att skulle jag äta, vi säger en macka med vitt bröd idag, så är inte det hela världen. För 11-12 år sedan så hade det ju varit katastrof.
Och nu har ni skaffat 2 fortfarande små hundar, men som kommer bli stora ser det ut som. Ja. Som kommer behöva väldigt mycket motion varje dag.
Ja, det hade jag ju aldrig orkat då. Aldrig någonsin. Jag orkade inte ens gå upp för en halv trapp.
Vad har varit svårast i den här resan som du har gjort?
Det som har varit allra svårast, det är faktiskt att förlåta sig själv. Om jag ska vara helt ärlig. För att man inte har tagit hand om sig själv bättre. Eller att man inte har tagit sig själv på större allvar. Eller sin sjukdom, eller hur man ska säga. Det har varit också, liksom, det har hängt med hela tiden att även fast man fick den här sjukdomen då som bara plöjde man på. Man brydde sig inte så mycket. Och sen har det såklart varit svårt också att man gjorde det mot sig själv. Men även mot sitt barn liksom. För det blir ju faktiskt så på ett sätt att man, om man inte tar hand om sig själv. Då kan ju inte barnet heller ha en jättesund välmående mamma. Vill man må bra, vill man ha fina sockervärden eller bra sockervärden, så måste man faktiskt skärpa sig. Det är ens eget ansvar, i stort sett. Det är ju det. Alltså, vården kan ge dig medicin, absolut. Men de kan inte komma hem till dig och stå med en pekpinne att det här och det här ska du göra.
Ja, det är ingen dålig resa hon har gjort, Nadja. Eller vad säger du, Alexandra?
Ja, verkligen.
Om man nu är gravid men inte har utvecklat en graviditetsdiabetes men till varje pris vill undvika det, kanske för att man har lite övervikt eller personer i familjen med typ 2, vilka är dina råd då?
Ja, mina råd är väl det att försöka sträva mot ett normalt BMI, att framförallt också äta en hälsosam kost. Dina kostvanor kommer ju sen påverka dina barn i framtiden och deras kostvanor. Så ha en livsstil med daglig fysisk motion. Testa att ta cykeln istället för bil eller tåg till jobbet, så hjälper du både dig själv och miljön.
Mm. Alltid bra. Det är det gamla vanliga kan man väl säga.
Ja, men precis.
Ja, och ta hjälp av en dietist om man tycker att det är svårt. För, ja, men vad är en hälsosam kost? Liksom. Det kanske inte alltid är helt, helt enkelt.
Nej, exakt. Mm.
Tack Alexandra för att du ville vara med i Diabeteslabbet idag.
Ja, men tack själv.
Och med det så tackar vi för idag. Du har lyssnat på Diabeteslabbet, en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One och med stöd av Diabetesfonden. Jag som också är producent för podden heter Johanna Paus Darlington. Har du en fråga till oss eller ett ämne som du vill veta mer om, mejla oss på diabeteslabbet@diabetes.se. Tack för att du lyssnade.